det blir jag som inleder idag, vilket gör mig smått obekväm. Men jag hade lite så här fått en uppgift till idag, att jag skulle välja vilket ämne vi skulle prata om. Och på vägen på tåget idag från Falun så satt jag och funderade lite. Så tänkte jag så här, ja, vi har ju massa spännande som vi vill prata om på våran lista. Men jag har precis i dagarna, igår faktiskt, skickat in en hemtenta på den här kursen jag går. Och då är det ju existentialismen som är i fokus på den här kursen. Och en viktig tanke för dem var ju frihet. Och då tänkte jag så här, men det känns väl som någonting som vi skulle kunna prata om minst en timme, eller vad tror du?
Det tror jag med. Det är ju som jag sa när vi höll på att prata upp oss, det är nog ett av de största ämnena man överhuvudtaget kan prata om. Det kan bli hur stort som helst, men det är också ett av de svåraste.
Det är svårt, det är väldigt svårt. Och man kan alltid slänga in Ulf Lundell, det känns ju ändå lite tryggt i början så här. Nej, men han har någon låt när han sjunger väldigt så här, ja, men lite plågat som man ju ofta gör. Liksom. Du vet, jag är fången i min frihet.
Oj.
Och det där tyckte jag var väldigt djupt när jag var i 20-årsåldern. Att fången i min frihet.
Ja, men det är lite grann som Sartre där. Vi är människan är dömd till frihet.
Ja. Så att, och det är lätt att gå igång på det här, känner jag. Men vad har du för... När man säger frihet, får du några så här direkta associationer?
Alltså, jag får ju bara först någon sån här kroppslig känsla, vilket inte är så konstigt för mig då. Men det är liksom himlen och rymd. Och då kanske det mera är... men det är väl både liksom en fysisk frihet, rörelsefrihet, men också kanske en tankens frihet.
Mm.
Att inte känna sig tyngd av något, tyngd och hindrad.
Mm.
Det är en av de sakerna jag tänker på först. Du då?
Fri... Jo, men det är absolut något fysiskt. Och att få tänka och känna som man vill. Jag menar att ingen annan... ska liksom vinklippa en eller ha för mycket förväntningar och krav på en kanske. Nej, men att just den här tankens frihet som du sa.
Mm.
Som också kan vara friheten att få ägna sig åt den här tanken. Att få tänka tankar, läsa böcker, samtala om sånt som intresserar en.
Mm.
Att få styra sin tid. Så mycket som möjligt.
Ja. Ja, det är nog en av de vanligaste sakerna som personer kontaktar mig för att ha samtal om. Det kanske inte är specifikt att de säger så här, åh, jag vill vara fri. Men vid inledningen så brukar jag alltid liksom försöka ringa in, vad är målet för dig med att ha de här samtalen? Vad är det du vill uppnå? Och då brukar det oftast, och kanske inte just... i det de säger att de vill uppnå. Men när man frågar sen, hur kommer det att kännas?
Ja.
Så säger man ofta så här, jag kommer att känna mig fri.
Ah.
Så det är oftast någonting då som står i vägen för att man ska våga göra något. Eller våga vara sig själv. Ja, det är nog de två.
Det är någonting som, ja. Det där att våga vara sig själv, då tänker jag också direkt på autenticitet och hur det är också väldigt, det är också ett av ledorden för existentialisterna. Det är frihet och autenticitet och hur de, men det är också så svårt ibland att hålla isär det här, för att om man tänker på, jag vet inte om de som pratar med dig, att det handlar om liksom deras relationer eller om det handlar om arbetssituationen. Men det kan vara olika typer av frihet på jobbet, tänker jag. Så kan det ju vara frihet att känna frihet under ansvar, till exempel. Att man har vissa grejer som man får göra utan att hela tiden behöva stämma av med chefen, kanske. Samtidigt som att man kanske känner att den här friheten också behöver vissa spelregler för att vara en skön frihet. För mycket frihet kan ju också vara jobbig. Förstår du vad jag menar?
Ja, ja. Det är ju också någonting som Sartre och Beauvoir säger, och som vi har sagt flera gånger här också, att vi människan gärna flyr från sin frihet. Ja. Och det är snarare där det till slut brukar landa i de samtal jag har, att alla på något sätt backar tillbaka och faktiskt hindrar sig själva.
Ja.
För att det är så otroligt jobbigt att släppa lös sig själv så som man är. För det kräver också att du tar en stor mängd ansvar.
Ja, exakt.
Och det är, det är det man flyr ifrån.
Ja, för det är ganska intressant. Det finns ju något där uttrycket frihet under ansvar. Jag tänker de två hör ju så sjukt mycket ihop. Och det är väl det som är så häftigt med, ja, precis idag håller jag på att läsa en bok som är lite rolig så här faktiskt. För att den heter Existentialisterna. En historia om frihet, varat och aprikoscocktails.
Oj.
Av Sarah Bakewell. Och hon skriver ett väldigt levande om, ja, det är väldigt mycket om 30-tals, 40-tals existentialisterna. Så hon har väldigt mycket Heidegger, hon har mycket Sartre, Beauvoir, Camus. Och det är väldigt spännande att läsa om just Sartre och Beauvoir. Och hur jag kan förstå någonstans att det blev lite problematiskt. Inte minst liksom för så här kyrkan och sådär, att förhålla sig till de här texterna. Och att det också blev en viss kritik mot det här med individens frihet. Att man tänker på att, jaha, nu ska det är egoism och det är liksom var människa för sig själv. Men det Sartre säger är ju jättefina saker. Liksom, att det kräver jättemycket ansvar, den här friheten. Och att varje beslut man fattar ska vara liksom, att man tänker liksom på hela mänskligheten.
Mm. Men den glömmer kanske vissa bort då när man ja, tänker på frihet.
Ja.
För då, alltså om du ska tänka på hela mänskligheten i alla beslut du gör.
Ja.
Då blir det ju rätt tungt på en gång i den friheten. Men samtidigt exakt, så är det ju också, det är frihet. Det är inte en begränsning. Du har fortfarande friheten att välja det du gör. Men då får man också kanske ta konsekvenserna eller engagera sig i någonting på något sätt, ta hand om någonting och samtidigt få den där friheten.
Ja, för friheten är ju snarare asjobbig, tänker jag. Och särskilt för någon som, ja, men, jag tänker på, det har vi pratat flera gånger förut, den här, min tendens att alltid tro att någon annan har svaret och att någon annan ska tala om för mig till exempel vilken strategi på enneagrammet jag är, eftersom jag verkar ha lite svårt att landa även nu. Men att nej, så det kräver ju jättemycket av varje individ. Och han tar ju också upp det, att det liksom, det blir någon form av liksom mer mogen människa typ. Men sen säger han något annat som jag tycker är väldigt fint, och att man på något sätt ska utgå ifrån de personer som lider mest. Jag ska se om jag kan hitta det där citatet, för att jag tänker på så här tolkningsföreträde och så, och vem som ja, men vem är det då som man ska bestämma, vem ska få
Har Sartre sagt
ja,
det?
Precis, han sa något jättefint här, så jag ska försöka hitta det. Du får prata lite så länge.
Nej, men jag tänkte, vad spännande i så fall, för då låter det lite som Emmanuel Levinas när han säger att all rättvisa börjar med den andra.
Exakt.
Det jag tänker det börjar. Är en väldigt bra utgångspunkt för att inte bli blind i sin frihet och köra över andra människor, för det är ju lätt att bli en röv helt enkelt.
Om man... ja. Rutt. Verkligen, verkligen lätt att bli röv. Men nu ska vi se. Nej, jag är inte riktigt där än. Men det vi kan säga så länge medan jag håller på att bläddra här, det är att man kan också dra in lite Heidegger. Våran gamla kompis. Ja. Som ju tyvärr var nazist.
Så ja, känns lite så här, som man inte kan rekommendera någon att läsa för att det går knappt.
Alltså delvis kan man ju det ändå, för att jag tänkte på det, hur man ska ta sig in i texter, och att jag vet inte om vi pratade om det här, men jag var ju väldigt trött och arg på Heidegger.
Mm.
Jag kallade honom massa saker, och kan han inte bara säga rent ut vad han vill säga istället för att hålla på och säga 1000 saker om tillvaron i varat och varats bladibla bla bla, och för man blir galen. Men sen också förstå det att men han gör så här för att vi ska ta oss in och förstå saker på ett annat sätt, för att språket som vi förstår det kan ligga i vägen för att det är för glatt. Nu är det liksom trubbigt, eller man ska säga.
Han försöker ju skapa frihet. Frihet, ja, från språket. Exakt, för att kunna tänka nytt. Och ja, det är ju jättesvårt.
Ja, och precis. Det är väldigt svårt. Och du pratade ju lite om, precis när vi pratade upp oss också, att frihet att tänka kan man ju tro att man har. Mm. Men då behöver man ju också vara medveten om vad man själv befinner sig i för bubbla, liksom.
Ja.
När man ska tänka fritt.
Mm. Det är ju inte så, det är inte så mycket tid man kanske lägger på det och funderar varför tänker jag som jag gör. Utan vi tänker ju oftast att vi tänker det för att det är det enda, det är det förnuftiga.
Ja.
Du vet, man har det här ordet sunt förnuft, tycker jag inte om. Det för mig är det. Alltså den är hemsk på något sätt. Ja. För vems sunda förnuft? Jag tror att det man tänker på oftast då är ju mannet. Det som Heidegger säger är den här genomsnittliga genomsnittligheten som han pratar om.
Precis, våra normer och våra, det som man gör. Mm. Och friheten är ju skitsvår då, tänker jag. För att mannet på något sätt är både som en bekväm tröja att krypa in i.
Mm.
Man liksom lutar sig tillbaka. Och men det är så här alla gör liksom.
Mm.
Så friheten från mannet kräver ju jättemycket av individen. Att liksom lyfta sig ur. Eller att få syn på sig själv i mannet. Som någon som kanske inte är autentisk liksom.
Mm.
I det som man ingår i, va? Nej, men vi får kanske nöja oss med att det var något sånt han sa.
Ja.
Och jag tycker det i sig är fint att man på något sätt har det som utgångspunkt. Mm. Den som lider mest eller den som har, vad ska man säga? Ja, men lägst rang eller minst makt eller ja.
Mm. Och sen är det ju, alltså ingen människa är ju till 100% fri. Alltså det är ju inte så att du alltid har den oändliga mängden möjligheter att välja vad som helst. För du har ju också alltså nödvändigheter eller fakticiteter, som du säger. Det finns ju liksom saker hos dig som du inte kan ändra på.
Ja.
Och de är ju också väldigt bra att fundera ut. Vilka är de då? Ja, men jag, svenska är mitt modersmål. Det är ganska svårt att flytta till Rwanda och börja på nytt och liksom lära sig ett språk och så vidare. Det finns ändå alltid, det går, det är möjligt, men det finns en hel del sådana saker som ändå ringar in där jag är. Det skulle kunna vara så att jag saknar ett ben till exempel, eller att jag har en dödlig sjukdom. Alla de där sakerna förändrar ju vilka möjligheter man har.
Ja.
Men det förändrar ju ändå inte friheten. För det ger ju bara en ram egentligen.
Precis. För det som jag tänker att, jag har inte kommit så långt i den här boken, men det Sartre pratar om i alla fall, om vi utgår från honom, det är ju att man ändå i varje enskild situation har någon form av val och frihet.
Mm. Du kommer ju aldrig undan det.
Nej.
Du kan aldrig välja att inte välja.
Nej, exakt. Och det där är ju jävligt jobbigt. Och det är väl det som talar för att jag är nia. Jag vet inte. Men en mer obeslutsam, velig person har jag inte träffat någonsin faktiskt.
Nej. Ja, alltså.
Har du det? Har du det?
Ja, men det går ju liksom att få igång dig på att börja välja. Det går ju verkligen att säga såhär, ja men nu Linda går vi och äter sushi. Nej, säger du då.
Ja, men det är ju det. Jag vet ju mina nej. Men om jag inte har någonting att liksom ta spjärn emot eller att reagera på. Utan det bara är som en hel värld öppen av valmöjligheter. Då är det ju helt kört. Ja. Och jag tänker på, som i fredags, en liten personlig anekdot. Jag gick en kurs i Stockholm torsdag fredag. Och jag kunde för mitt liv inte bestämma om det var bäst för mig att åka hem till Nora och sätta mig och jobba med min hemtenta och sen åka till Falun där jag har vad vi nu ska kalla honom. Vad säger man nu för tiden? Vad säger man? Vad är coolt?
Alltså jag har ingen, fråga mig om coolt, jag har ingen aning.
Vad är okoolt då? Vad säger man?
Nej, men
partner.
Ja, det säger nog många. Mm.
Ja, det låter så här någorlunda så här. Åka upp dit och jobba med min hemtenta istället. Bara, eller är det bra för mig att jag åker hem först och ensam någon dag och liksom rensar paletten efter den här kursen och sen åker till Falun? Eller är det smartare att jag åker direkt till Falun för att då slipper jag ju en tågresa extra och åka buss också? Fast å andra sidan, så där liksom. Jag stod alltså på centralen efter kursen och visste inte hur jag skulle göra. Och vill ha liksom så här, men vad tycker du? Vad är bäst liksom för dig? Nej, men vilket som funkar liksom.
Men där, och då är det ju, du försöker bara famla efter det mest optimala där då, snarare än att du är rädd för att någonting ska hända med ett val om att det visar sig är fel. Utan
ja, det är
det
också
optimala.
Ja, men också att det ska visa sig vara fel. För att det är mycket det här liksom, om de här sista åren nu när vi har känt varann, att hitta till vad har jag för behov. Jag har så svårt att hitta till vad jag behöver.
Mm.
Och sista tiden då att ha varit mycket med mig själv och tränat upp en förmåga att få tag i magkänsla. Ha mycket tystnad, tid att tänka och läsa och sådär, och sen helt plötsligt ursäkta, vara i en relation. Det kan lätt bli, på tal om frihet, en krock där, att bara säga hjälp, men jag är ju sån här nu, men hur blir jag nu då om jag ska relatera till en annan människa? Så det är nog många bitar som drar igång på centralstationen i Stockholm, antar jag, som handlar både om frihet och vad man bör, hur man bör tänka och vad som är bäst för mig, och det ska jag ju få tag i nu och sådär.
Om du hade levt för 3,5 tusen år sedan, då hade du
då fanns det inget tåg.
Nej, men du hade nog val då också. Ska jag ta hästen dit eller ska jag gå dit? Ja. Då hade du börjat, då hade du vänt dig till den höga visheten och sjungit en sång eller skrivit en dikt och vädjat om det rätta och få det rätta liksom. Att den ska höga visheten ska vägleda dig
i de här valen. Och den stackaren hade ju inte heller fått någon vägledning.
Nej, kanske inte. Och där sa de ju, det här är alltså Zoroastrismen och Zarathustra. Jag har precis läst en bok, det har kommit en svensk översättning av Zarathustras sånger, och det går ju helt enkelt ut på att grejen med människan är att hon har det fria valet, och det är hon som genom att tänka ut vad som är rätt eller fel förverkligar det onda eller det goda på jorden. Så.
Ja, det låter ju mycket som Sartre.
Och det liksom. Ja, men, alltså men jag tror att det här har påverkat grekerna också. Så det finns ingångar. Om du tänker visheten, Sofia, alltså filosofi, så, alltså det kommer ju igen. Sofia betyder ju visheten.
Ja.
Så det var ju överhuvudtaget någonting som man såg som någonting högre. Och kollar man det i högsta. Bibeln och gamla testamentet så finns det ju både i ordspråksboken och Salomos vishet har vi som besjunger ja. Visheten. Och som någon, en person, eller som någonting som man vill ska vandra vid ens sida. Och ja. Vägleda en så. Så men, den där ja, den är jobbig den där friheten.
Ja.
För och samtidigt kommer man inte undan det för att det, nej, hur du än gör så du måste ju välja någonting till slut och även om du inte väljer så har du valt någonting.
Ja, men jag tror att det ligger mycket i det där du sa först alltså, eller näst först att inte välja fel. Att jag vill göra rätt, liksom.
Ja.
Nu börjar jag ju förstå någonstans, i alla fall teoretiskt, inte praktiskt än, jag har en bit kvar där, men att hur jag än handlar så blir det liksom varken mer eller fel eller rätt egentligen. Just så här. Jag hade kunnat åka hem. Det hade kunnat bli bra på de sätten och sämre på de sätten. Jag åkte till Falun. Den blev bra på de sätten och det hade kanske blivit sämre på de här sätten. Men oavsett så handlar det ju om att handla. Och att liksom kliva fram och fatta beslut och göra val. Och
då är du i friheten. Det spelar ingen roll vilket utav. Vare sig du väljer att inte välja eller om du väljer att åka till Falun eller om du väljer att åka till Nora så har du praktiserat din frihet.
Ja.
Så att det syftet är ju i alla fall... finns ju där.
Jag är mer fången i någon slags vad ska man säga, att jag väntar på någon slags dom från den inre kritiken. Att ja, men hur kunde du göra så där? Har du inte kommit längre än så? Eller jaha, du gjorde så. Ja, men smart Linda, du tänkte inte på det här nu. Nu glömde du ju bort att du borde ha tänkt på det här. Så tror jag mest att det är faktiskt. Att jag... Ja,
men jag känner ju igen det här väldigt, väldigt mycket och tycker inte om valfrihet i för många alternativ.
Nej.
Utan, och det där blir så himla tydligt framförallt när jag ska måla eller skapa någonting så.
Ja.
Ju fler har jag en hel låda med färger, då kan inte jag välja färger.
Nej, det förstår jag.
Alltså det blir som, jag får nästan kramp eller så tar jag allihopa eller någonting. Ja. Så det är mycket bättre att i blind och plocka ut några stycken. Eller säga att du får använda de här fem, eller du får använda fem saker överhuvudtaget och så får du skapa någonting. Då känner jag mig nästan friare när jag har fått de gränserna. Så det är som att min frihet blir större. Om jag också har begränsningar.
Men är inte där den här balansen igen som återkommer i nästan varje avsnitt med höger och vänster hjärnhalva igen? Att om den ena bara har fritt spelrum så blir det... Man kan ju tänka liksom så här rent... när jag tänker bara rent så här lite... Ja, provtänker lite. Så... Ja, så skulle det kunna vara så att vänster hjärnhalva tänker jag mig som mer stängd. Och liksom rigid och fast och regelstyrd. Och höger hjärnhalva som så här härlig och fri och kreativ. Och här får man liksom... Varför jag nu börjar prata med den där rösten? Det var nästan fridansrösten.
Har du en sån?
Ja, det var fridansrösten. Jag gick tillbaka och lyssnade på vad jag sa om fridans i förra avsnittet. För att jag har fått kommentarer och... alltså på ett skrattkommentarer på att jag bara, oj, vad sa jag egentligen? Ja, och då får jag också den där rösten. När man pratar om det här härliga och kreativa. Och, nej, och då tänker jag så här att det är ju också så att om man inte får de här ramarna till det här fria, härliga, kreativa så blir det ju, då har man ingenting att ta spjärn emot. Och för mig då så blir det ju för svårt liksom. Det kreativa fladdrar iväg eller liksom dunstar bort för att jag har ingenstans att kanalisera den. Det är bara så här, det är bara som ett stort så här, en stor blob som åker omkring.
Ja, men det här är lite fint. Det här kanske blir avsnittet för den vänstra hjärnhalvans upprättelse. För vi har ju knackat ner så hårt på den. Men jag tänker att ja, men om den högra hjärnhalvan är liksom så här, hela fältet öppet. Det är liksom den rena friheten. Så är den vänstra hjärnhalvan den som är full med mönster av olika slag. Färdiga erfarenheter som den gärna vill upprepa igen. Kanske också till och med är erfarenheten av att ha sett liknande saker som man gärna vill återupprepa igen. Du vill ju, du har lärt dig vad som är bra, du har lärt dig vad som är dåligt och så tar du med dig det in här.
Kontroll.
Ja, för att annars skulle vi väl kanske stå inför världen. Om vi bara hade en ren höga hjärnhalva, då skulle vi kanske bara stå inför världen och aldrig riktigt komma igång. Så det skulle hända någonting. Vad ska vi göra med det här? Ja. Det, så måste det vara om jag tänker man får en stroke i vänster hjärnhalva som verkligen är allvarlig och du bara har höger hjärnhalva. Så måste du bli lite mera och du måste ju verkligen få det svårt. Ja. Men jag tänker på, jag använder ju det där kan man säga ju i det här, mitt experiment. Därför att där fattade jag ju ett beslut att nu ska inte jag bestämma någonting utan jag ska kliva in i varje situation och bara följa med i det som händer.
Just det.
Och det var ju att ge upp min frihet på ett sätt, trodde jag. Men det som hände var ju snarare att när jag stod i situationerna så började jag, så kände jag ju direkt vad någonting som var det jag själv ville med situationen. Och jag hade heller inte en massa hinder, jag hade inga hinder i vägen för att säga eller göra det som dök upp inom mig.
Nej.
Så även om jag hade satt den här ramen om att jag bara inte skulle kliva in i en situation med en färdig idé om någonting. Så blev jag ju, och det, man kan tycka att det är en begränsning av min frihet. Så upplevde ju jag en sån frihet så att det var ju som ett rus. Flera månader.
Men jag tror ändå att vi behöver bryta ner det där lite för att det ska bli tydligt att har du någon tydlig situation så att man kan hänga med i något? För när du säger så här att jag ska bara följa med, jag ska inte bestämma. För varje dag är liksom full av beslut. Man går upp på morgonen, man väljer kläder, man väljer vad man ska äta till frukost. Hur yttrar sig experimentet liksom starten på dagen?
Jag tror att det är ganska svårt att liksom vaska fram de där exemplen som ger en tydlig bild av det hela. Men jag tror ju att det handlar om att när vi har en färdig idé om saker och ting, vilket vi ju oftast har utan att ens vara medvetna om det. När man då kliver upp på morgonen till exempel, så kan det vara så att jag vill inte gå upp. Det är den första idén du har. Det finns inte kaffe hemma.
Nej.
Det ville jag ha. Du surar för det. Håret är för jävligt. Det blir inte som du vill. Du missar bussen eller bilen startar inte. Alltså det finns en massa sådana där saker som, alltså jag har redan en idé om hur allting här ska gå till. Och när det inte går, så brukar ju i alla fall min reaktion kanske förut inte varit den bästa. Det kan ju bli lite, man blir ganska barnslig eller arg eller en känsla av så här, världen är emot mig så. Men så som det blev då, det var ju liksom mycket, det här blir så banala exempel, men då öppnar man upp ögonen istället för vad har jag för möjligheter nu? Jag vet inte om det blir tydligare så.
Ja, men på sätt och vis ja. Men här skulle jag också vilja slänga in en liten, inte skruvboll, men Det blir mycket tåg idag känner jag. Men jag har åkt mycket tåg på sista tiden. Och jag skulle till universitetet i förra fredagen. Då har de ju bytt så här. Så att nu blev det flera fredagar i rad när jag hade barnen. Och det var ganska mycket kring logistiken. Och då bestämde jag mig för att jag åker buss. Eller tåg menar jag. Så kom jag hem ändå helt okej och sådär. Och då gick det tåg. Ganska enkelt att ta sig till Flemingsberg. Så jag var ganska glad för det. Jag skulle bara komma pyttelite sent till första lektionen. Men redan i Örebro så blev det ju lite struligt för att mitt tåg var försenat. Och då missade jag anslutande tåg i Arboga. Fast de sa att jag skulle vänta in. Och sen var nästa tåg inställt. Och jag fick ringa SJ och boka om så att jag åtminstone skulle kunna ta mig till Stockholm och därifrån ta pendeln till Södertörn för att hinna i alla fall till eftermiddagen. Och då, för då, precis, om vi nu går tillbaka till det där du sa om experimentet, då hade jag hela tiden försökt liksom höja mig över det som hände. Och se på något sätt, ja men Linda, du kommer komma sent till skolan. Så här. Om du tänker på världen nu, just nu. Är det här en stor grej? Bara, nej, det är ju faktiskt inte så. Ja, men vad är det bästa jag kan göra just nu, precis som du sa? Ja, men jag kan se till att försöka hålla mig varm. Jag går och sätter mig där. Eller jag gör det här. Och så bara, ja, men jag kanske kan komma åt nätet. Nej, det kunde jag inte. Nej, vad är det bästa jag kan göra då? Men det som kan bli risken för mig då, som har en tendens att liksom rationalisera bort känslor, det är ju att jag inte tillåter mig att känna besvikelse. Jag tillåter inte mig själv att bli irriterad eller lite ledsen kanske, eller känna mig lite missmodig, utan det är liksom, jag tycker inte att jag är värd att känna det, utan då försöker jag liksom bara så här buffa bort det eller trycka ner det. Så finns inte den risken också, tror du?
Det kan den nog göra. Men det var nog en av de sakerna också som, alltså jag upptäckte att man, och det här låter ju förmodligen jättefånigt för de flesta människor som är mycket bättre på att agera på sina känslor. men att om jag då märker att det är någonting i ett samtal med en person. Jag tycker att en person gör någonting som inte kändes bra. Då måste man ju få känna den. För att man måste se. För det var ju också någonting som jag insåg efter ett tag. Att bara säga ja till det som händer utanför mig räcker inte. För det här utanför mig är även min egen kropp. Fick jag ju tänka till slut. Alltså, är den trött måste jag sova. Är jag arg för någonting måste jag ta upp det och säga det på en gång. Är jag ledsen så måste jag gråta. Du hör ju liksom självklara saker egentligen.
Det här det är ju jättesvårt. Precis det du säger nu.
Och när jag då till exempel en kollega i det fallet då. Jag gjorde det inte på en gång då, för det hör inte till min vana, men däremot så att det går tillbaka efter ett tag och så sen säger jag det här att jag blir arg och agerar på det, för det vart så starkt inombords. Min erfarenhet då var ju att det blev ju oftast så bra. Alltså energin, en känsla är ju väldigt mycket liksom en energi man känner i kroppen. Den luckrades upp på en gång. Det är som att den fick en frigörelse på en gång. Istället för att man tar med den och den lever kvar i en som en knut. Som riskerar att istället törna emot någonting annat någon annanstans.
Ja, för det är ju lätt att man faktiskt, man kanske biter ihop om känslan där och då. Liksom på stationen att ja, det är inte så synd om mig. men sen så har man kvar den där. Det lilla skavet i kroppen liksom. Och då är det ju lätt att man glömmer bort att det är där man känner och att det sen kanske går ut över någon annan stackare.
Ja, precis. Men jag känner så här, om vi tar ditt exempel med tåg där då, mm. Och du känner besvikelse. Om du trycker bort den, då kommer ju ditt liv att bli ganska fattigt och avtrubbat.
Mm.
Men om du tillåter dig att känna besvikelsen, så säger ju den någonting viktigt.
Mm.
Du tycker att den här kursen du går är rolig.
Mm.
Du vill faktiskt dit. Så att den innehåller ju, hon är ju klok, vad heter hon? Susan Davids tror jag.
Ja,
som pratar om känslor som data. Det är information som säger dig någonting om den situation du är i.
Mm.
Och det måste upp på bordet. Sen när du har känt och erkänt besvikelsen och plockat det som behövs ur den och låter dig få känna den, så är det ju inte bra om du stannar kvar i den och den passiviserar dig.
Nej.
Så den behöver ju förlösas. Precis som i det här exemplet med ilskan där. Den behöver ju liksom få kännas och kännas klart.
Mm.
Men sen att du ser dig om efter vilka möjligheter har jag nu. Men kommer du inte dit, då har den ju hindrat dig.
Jag hoppar ju direkt till möjligheterna. Jag hoppar ju direkt, jag tillåter inte mig själv att tänka negativt.
Mm.
Utan jag hoppar direkt till möjligheterna. För att nu när du säger så här, teoretiskt igen, jag vet, Linda, känn alla känslor. Jag säger det till barnen hela tiden. Mm. Vad är känslorna? Tillåt dig att känna klart. Gråt så länge du vill. Var arg. Men när det kommer till mig. Och då situationen igen. Med besvikelsen / ilskan. Och lite så här ledsen var jag också.
Mm.
När du säger så här. Du måste ju känna klart. Hur lång tid ska jag. Liksom, hur ska jag göra? Ska jag sitta så här rätt upp och ner? Bara, nu känner jag mig besviken. Hur gör man det här ens, liksom rent praktiskt?
Mm. Vänta. Jag har något.
Ja.
Nu ska vi ta fram någonting här. How to feel your feelings.
Ja.
Har du papper och penna nu då?
Jag tänker att jag skickar den där.
Jag lägger upp den här i vår grupp.
Ja.
How to feel your feelings. A thing that sounds obvious but totally isn't. Steg 1. An unpleasant feeling arises.
Mm.
2. Your mind launches into whatever inner story accompanies this feeling.
Mm.
I'm unlovable, I'm a loser, I resent my face, just for example.
Mm.
Stop. You are thinking your feelings. 3. Redirect your mind away from these thoughts into the sensations in your body. Mentally name them. My chest is tight, etc. 4. Breathe into the feeling sensation and allow it. Cry, shake, etc. If you're not like in target. Jag tror de tänker sig att man är i någon väldigt laddad situation. 5. Your mind really want to go back into thought story mode. When this happens, redirect your awareness back into your body. 6. Take deep breaths. Keep feeling into your body. Let the feeling exist and trust that it will leave. Observing it changing. Watch it move. Notice that you have survived. Så när du inte känner den längre, då är den ju inte där. Då tänker jag att man inte ska tvinga sig att känna den mer.
Men jag känner mig som ett litet barn. Jag vet inte ens. Eller barn är jättebra på känslor. Jag känner mig som en, jag vet inte, någonting annat som är dålig på något. Någon som är allmänt dålig bara. Nej, men att både identifiera, känna och hantera. För att jag hoppar oftast över själva kännandet. Liksom, för jag,
men det är du ju inte ensam om. Det här är ju jättevanligt. Jag har ju blivit bättre på en del av känslospektrumet, men sen finns det ju ett annat där jag ganska så lätt, så fort det kommer till mitt arbete så kan jag ju väldigt lätt köra över mina känslor. Mm. Allting som har med trötthet i kroppen att göra, det är jag ganska bra på att liksom ignorera.
Mm.
Och även ja, sånt som har med stress att göra. Den typen av känslor kan jag också lätt köra över. Så mm. Det är väl så tråkigt så att det är en träningssak.
Mm.
Jo. Och där tror jag att de behöver få vara i frihet. Men det är väldigt, det finns mycket idéer kring slår, kulturella idéer, hur man ska vara. Och det, där försöker ja. Vänstern halva hela tiden rädda situationen liksom, och plocka upp den ifrån det där. Här ska vi inte vara och
kladda. Nej, för vet du vad jag tror? Jag tror att när man tänker på frihet utifrån liksom den historiska sociala kontext som vi befinner oss i, så handlar det mycket om frihet från känslor. Därför att man känner sig ganska begränsad och styrd och ja, men som att det är känslorna liksom. Så det är väl mycket där vi hela tiden matas med, tänker jag, att man ska hålla känslorna i schack.
Mm.
Och det är ju en sak, för jag menar, det är ju jättebra att vara så, känna sig fri så på det sättet att man inte är affektstyrd liksom. Men sen finns det ju att man...
Ja.
Eller men, tänker du?
Nej, men jag tänker att vi är affektstyrda. Alltså jag måste erkänna att vi är det, men...
Ja, men inte låta det... om man till exempel är på jobbet och känner sig så här, trött på någon eller så här, förbannad på någon för att de har en irriterande röst eller att de smackar när de pratar. Ja. Till exempel. Då kanske man är i någon så här, man är trött och man har inte druckit kaffe eller någonting. Och den här affekten kommer. Då är man ju så pass mogen, om man ska säga, att man någonstans kan strunta i det där. Och det jag menar med affekt är ju att på något sätt att agera i affekt är ju att, ja, men till exempel att någon, man blir arg på någon och skriver ett meddelande eller ett mejl i affekt. Det blir ju sällan bra liksom. Mm.
Men här kommer vi ju till det Zarathustra var inne på.
Mm.
Du kan ju förverkliga det onda i världen eller det goda i världen. Alltså utifrån samma känsla kan du ju låta egot tala. Och du kan kanske attackera eller göra något taskigt till den här personen som du irriterade dig på.
Mm.
Du kan också gå tillbaka till dig själv och inse att det här är förmodligen en projektion av mig. Det här är en skugga hos mig. Eller så här får man inte låta. Det har jag fått lära mig när jag var liten. Eller hela kulturen säger att så här får man inte göra. Och här sitter den här personen och låter på det här viset.
Mm.
Just nu är jag verkligen inte fri, för nu är jag fast i den här projektionen. Alltså, ja. Det finns ju... Det finns hela
tiden. Men då tar du ju makten över affekten, kan man ju säga. Då höjer du det över affekten, för du agerar inte i affekt. Utan du tar ett steg tillbaka och tittar på känslan. Bara, nu fick jag den här reaktionen. Då tänker man ju igen lite kanske sina känslor. För att man på något sätt... Det är också viktigt att göra det ibland.
Mm.
Och då har man ett val. Då är man ju friare. Man är ju friare att fatta liksom ett beslut och göra ett val om man tar ett steg utanför sig själv och tittar på den här känslan. Därför att känslor kan ju verkligen också ställa till det för en.
Mm. Och då tänker jag att ju ovanare du är att möta dina känslor, desto mer behöver du de här punkterna som jag läste upp för att förstå var de kommer ifrån. Och hela tiden under den tiden då, så behöver du låta känslan kännas.
Mm.
För att du ska få fatt i liksom de data som rymmer sig i den där då.
Mm.
Så att du kanske inte... så att du frigör dig.
Mm. Exakt. Det är ju det där. Frigöra sig.
Ja.
För risken är ju att... det går åt liksom ytterlighet. Alltså om man har... Det är ju inte bra att tänka känslorna bara. Och det är ju inte fel. Och det är ju inte rätt att vara slav under känslorna heller. Nej. Utan det är väl igen den här balansen liksom. Att,
Och jag tänker det finns ju... Man kan antingen... Det är ett klassiskt sätt att prata om att nej, men det finns ingen frivilliga. Därför att allting är förutbestämt.
Mm.
Detta, du kan inte fatta fria beslut för att allting vilar på någonting som hände tidigare och som styr dig och så vidare. Och sen har den andra då som säger att jo, du är helt fri att verkligen välja vad du vill. Så. Men tänk om det är snarare är ett medskapande då.
Den tredje vägen.
Ja, men precis som i experimentet som jag upplevde ändå att det handlar om att, ja men nu är vi tillbaka till en dans här. Vi måste använda den. Ja, men omvärlden här är en part i det hela. Och som, du kan ta relation också. Den andra parten i relationen har ju sin egen rörelse på gång. Och jag kommer in med min egna rörelse och det är ju inte den ena eller den andra som är det som ska bestämma, utan det är någonting tredje som ska uppstå hela tiden i situationen. Och det där är ju friheten, för att det är någonting som ska liksom födas fram där, eller vad man ska säga, i det här mellanrummet mellan i situationen. Och att så lite som möjligt står i vägen för det är väl den ultimata friheten egentligen. Inte att den ena eller den andra får helt sin vilja igenom och helt obegränsad frihet.
Nej, för att då kanske vi igen, för det är också så det är lätt att tänka frihet som solitär, liksom att man går runt och är ensam och bestämmer precis vad man vill och hur man vill och sådär. Men allt sånt som man bestämmer sker ju ändå på något sätt i relation till någon annan, tänker jag. Kanske inte om jag är själv varje dag hemma i mitt hus liksom, och väljer hela tiden vad jag ska äta och ha på mig och sådär. Ja, i förlängningen så påverkar ju allt alla på något sätt. Men om jag tänker liksom i en relation, om man tänker frihet, så kanske vi egentligen där också har tänkt fel. Att frihet är att få göra exakt som jag själv vill. Men det jag tänker att jag vill är ju inte säkert att just det är frihet heller.
Nej.
Och
säg något, lite mer om det.
Nej, men jag funderar på det här när vi säger tredje vägen. Att det är så spännande att tänka, för nu kommer vi in också på, jag kommer alltid tillbaka på spänningsfältet. Det känns som att för mig kretsar allting nu tillbaka till Wallqvist hela tiden och Simone Weil igen, liksom det här nåden på något sätt, att vi vill ha frihet, men tänk om spänningsfältet och den här tomheten som vi är rädda för, om det är det som faktiskt är friheten, men vi törs inte gå in i den för vi tappar kontrollen där.
Ja, och lite grann känns det som att vi löses upp också. För då finns det, ska vi ha den totala friheten, då finns det ju heller ingenting som är min person.
Nej, eller det kanske det gör.
Ja, det finns tomheten i så fall. För jag tänker det ändå, annars så är det ju, om jag säger att jag är så och så och så, då har jag ändå byggt en ram.
Mm. Men jag tänker din stämning, om man tänker så då, Susanna-stämningen, att du har en egen ton, du har en grundton. Vi kan kalla det konturer, vi kan kalla det, jag vet att du inte tycker om ordet gränser, men vi kan säga konturer då. Jag tror ju inte att de upplöses i tomheten eller att de upplöses tillsammans med den andra, utan att det blir kanske som en dans. Men att det är samma sak där igen, att det kan inte vara bara höger flowy, utan det måste vara lite vänsterlinjer också. Men att det är kombinationen där.
Ja, jag tror inte att det ska upplösas.
Nej.
Men
det kanske det känns
ska,
så.
Det ska nog tvättas ifrån så mycket som möjligt av det som hindrar.
Ja.
Tills det ändå finns det du säger, Susanna-tonen eller vad du kallar det för.
Den autentiska.
För jag tror att det också är ett syfte med livet. Att vi ska komma dit. För att, men det är ju för att jag tänker ju liksom att livet har en, behöver oss allihopa. Mm. Till att just kunna vara den här parten i den dans som pågår.
Mm.
Och då behöver jag kunna bidra med just den ton som jag har.
Ja, exakt.
Och det finns en poäng med det.
Ja.
Men, och det autentiska är då den rena tonen, eller vad man ska säga. Den som inte skorvar.
Den som finns i tomheten.
Ja, och den som inte skorvar av massa tillrättalagda och en massa agendor som jag har för att få människor att tycka om mig och så vidare. Mm. För då skär det sig.
Ja, för jag tänker att det är säkert så att den här konturen som jag i alla fall inbillar mig att jag ska ha då liksom för att vara tydlig för andra, är ändå så här utanpålagd kontur, och att det ändå är en sån där bordekontur, och att, att för jag tror inte att, jag tror att den kommer automatiskt när man hittar liksom mer och mer till den här autentiska tonen. Då får man ju en tydlighet.
Ja, den, där, den ligger nog där och i grunden.
Ja.
Någonstans. Och man kommer att upptäcka den om man... Man kommer att höra den då, om vi nu pratar i, fortsätter att prata om ton.
Mm. Men jag tycker det är svårt.
Skala bort. Och vissa dagar hör man den ju bättre än andra.
Ja, lite som... För jag tänkte på det här om dagen. Vi hade ju ett avsnitt som hette... Jag kommer inte ihåg vad det hette mer, men det var något med halvgudar.
Ja.
Mm. Att man typ antingen är totalt värdelös eller typ halvgud.
Mm.
Och jag vet inte, jag pendlar fortfarande mellan dem. Att ena dagen kan man känna så här, nej men jag, nu har jag förstått någonting om livet. Jag känner mig lite som det här som Nietzsche skriver om. En människa som vill vara autentisk. Och han kallar ju övermänniskan. Alltså, ja, jag tycker att vi har dömt ut Nietzsche lite orättvist. För jag, när han pratar om övermänniskan. Då handlar det ju om en människa som är autentisk. Och tar ansvar. Upplever jag det som. Och vissa dagar kan jag känna att bara. Ja, gud vad jag har vuxit. Liksom, och vad det har hänt grejer sista åren. Och sen kan det gå liksom en halvtimme. Och så kan jag ingenting längre. Och så slår jag på mig själv också för att jag varit så förmäten och trott att jag har förstått någonting. För då kan jag ju ha tappat det totalt. Mm. Och på tal om den här tonen då. Så jag tänker att oavsett min dagsform så borde ju ändå den här grundstämningen eller tonen säkert vara tydligare för andra då än för mig.
Men jag tror absolut att det är så att andra förmodligen hör den där grundtonen bättre.
Mm.
Och det är också så att jag tror också att andra märker när det skär sig också mycket lättare. För att det finns ju, där tycker jag att man har en näsa för ibland att vissa människor känns inte avslappnade, de känns inte autentiska. Det är någonting spänt och det där kan vara så olika från gång till gång. Så att det märks ju att det inte bara är en själv som kämpar med att hålla en jämn nivå på något sätt i det här. Utan man far hit och dit. Så,
just det.
Det kanske är just när det kommer till frihet som man en slinker hit och en slinker dit. Och liksom,
ja.
Man flyr från friheten och det är då det skär sig.
Ja.
För då har man trätt tillbaka. Man flyr
ansvaret samtidigt.
Ja, precis, man flyr ansvaret samtidigt. Mm. Man har trätt tillbaka, trätt in i sig själv och istället så spelar man någonting. Man håller upp en mask. Man visar sig inte.
Nej. Och det är väl det där som jag brukar prata om med mitt bullshit-filter. Jag kanske ska kalla det för absolut gehör istället. Att det är som att jag får något sånt här konstigt påslag i hela kroppen då. När jag interagerar med någon där jag upplever att det är inte falskt nödvändigtvis. Men någon liten kvartston fel bara liksom.
Jag tror att det där går att mäta upp röstmässigt.
Mm.
För att man låter olika med olika personer har jag nyligen läst. Alltså röstläget är olika. Så att det där kanske går att mäta upp så. Men alltså det här är så stort ämne så att jag tror att vi får göra fler avsnitt. Vi får gå till botten vad det har och vad mer kan man säga när det kommer till relationer och arbete.
Ja, det är så himla mycket. Men jag tänkte på det bara innan vi avslutar. På tal om det här med grundtonen och stämningen. Och att man har väl förmodligen en ton som andra tycker är sammanhållen och tydlig. Även om man själv tycker att man fladdrar omkring som en liten, jag vet inte vad. Men jag tänker på det då under perioden när du lite var på väg ner.
Mm.
Då var det ju tydligt för mig att din grundton fick en annan klang.
Mm.
Mm. Så du var fortfarande du, men det var en annan, ett annat ackord på något sätt. Alltså det var, det är svårt att, och då tänker jag så här, att så måste det också kunna vara liksom. Man har sina toner, men att det kanske snarare är att man har viss, ja jag vet inte, man har, den här melodin kan spelas på lite olika sätt med lite olika ackord och beroende på hur man mår och sådär också. Men det är ändå dina toner.
Jag tog helt fel ansvar. Det var verkligen egot som var igång. Och det blev för tungt. För jag tror att rätt sorts ansvar är inte så tungt.
Nej. Nej men det är nog så. Det är det där igen tänker jag med flödet och experimentet, lätt och kul brukar jag kalla det ibland också, bliss. Nej men som sagt, det ska bli kul att återkomma till frihet med lite olika nischade delar kanske.